Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Det blev som ni märkte inget avsnitt förra veckan, men shit happens. Det sker någon gång per år, men den ånga som tar detta lokomotiv framåt luktar utav vällust så frukta ej. 10 år minst till. Följande gäng har sedan förra avsnittet blivit nya patrons. Klara Blom, Petter Granqvist, Josef Johansson, Jakob Häggbom Norby, Martin Jonsson och Jasmin Belay. Mäkta tacksam för det är jag. Vill du också stötta podden, få alla kompisdejter i sin helhet i sin poddspelare och vara en del av en gemenskap så varm att vi skulle inte spotta i Kool-Aid-glaset för varandra, om jag säger så. Vill du vara del av det här? Ja, men dansa då in på patreon.com och bidra med precis vad du vill. Sickerna gäster jag har förberett för er framöver här. Och vi går ut mycket, mycket starkt idag med mannen bakom ett av Instagrams bästa konton. Han är mycket, mycket mer än så skulle det visa sig. Men där gottar han sig hur som helst i gamla Bamse-tidningar, i Lego, i Ikea, i gamla vinylskivor och kanske framförallt då tjejtidningar från 80- och 90-talet. Spoiler alert, det är helt sinnessjukt, kort sagt. Ni följer han säkert redan, så jag behöver knappast tipsa om det. Men hitta nu en skön plats där hemma och slå upp en rejäl kopp urtsprit. Därför att 144 sidan i Mina vännerboken, Henrik Wahlström! Jag brukar också bara säga hej, för att du vet.
Hej!
För jag presenterar dig sen.
Men du säger hej till dem, till lyssnarna.
Nej, utan som du gjorde nu. Precis. Fan, vad trevligt på ett sätt. Vi kanske borde behålla det så.
Ja.
Vi gör det. Hej,
ja, precis,
hej igen då.
Hej!
Hur är läget?
Det är bra. Det är oerhört svettigt. Jag har precis suttit på en buss som var... den var varm som en dålig bastu. Så när man sätter sig i en bastu och fattar att det är en bastu, men det borde vara lite varmare. Ja. Men det är fruktansvärt svettigt. Men inte för att jag är nervös, utan för att det är värmebölja och en buss utan AC.
Just det. Ja, det är nog det blötast hittills och det är nog varmast hittills. Mm. Så det speglar nog hur det är. Hjärtligt innerligt välkommen hit. Det var kul här. Vi stod och pratade lite i köket och var väldigt trevligt. Men slog mig då att jag vet otroligt lite om dig.
Mm.
Och då tycker jag väldigt mycket om dig.
Ja, men det är
komplext.
Ja, men vad betyder det? Ja, men det är jättebra. Då betyder väl det att det lilla du vet har varit bra
liksom. Så tänker jag, precis,
ja. Men jag vet folk vem jag är?
Ja, men vi kan väl börja i den. Vi kommer dit, okay. Så tänker jag de här anledningen till det här det här ökandet av följare på kort tid. Men får jag först fråga lite vem du är annars? Vad jobbar du med? Hur gammal är du?
Alltså jag heter Henrik och är 36 år. Och jag idag...
Jag har fel med 12 år, tror jag. Alltså, eller så här, neråt.
Du tror det?
Nej, men
faktiskt, jag har fått frågan och fått väldigt många som har svarat 10 år mindre. Mm. Alltså, jag måste se yngre ut.
Mm. Väldigt fin frisyr, det kanske hjälper. Ja, alltså, väldigt tack. Ung och fin frisyr.
Ja, ung frisyr, ja, det är bra. Men jag har fått höra det, att jag ser yngre ut än vad jag är. Ja, men jag är 36 och jag är till yrket kreatör i nuläget. Alltså jag har varit mångsysslare deluxe. Jag tror att om det var 2018 som jag räknade efter att jag har haft 9 olika yrkestitlar på ett år.
Alltså det är helt på ett år?
Ja, det är helt stört. Och jag menar, i en vanlig arbetsmarknad så låter det ju som någon som får sparken hela tiden. Och som inte kan sköta, alltså sådär. Sen jobbar jag 2 veckor på McDonald's tills jag snodde pommes frites. Ja, men sådär. Och då... Så är det inte, utan det är mer att jag i den här ankdammen som är liksom tv och reklam i Stockholm har hoppat runt och gjort väldigt mycket. Alltså från början så är jag ljudmänniska.
Mm-hmm.
Alltså jag är ljuddesigner utbildad från början. Och
vad är det då?
Det är en ljudtekniker som även håller på med liksom musikproduktion och sånt där, kan man säga. Alltså en ljudtekniker som ljudlägger och som även kan skapa ljud.
Mm.
Alltså om jag saknar sådär, att man kanske kan få mer... En regissör kan säga att här vill jag känna att i den här scenen att det är väldigt obehagligt och att det här vinglaset som sätts fram är ett hot mot friden hemma. Mm. Skapa det i ljud.
Ja.
Är du med? Alltså att lägga till ett stort och starkt lager ovanpå bilden liksom med ljud. Det är liksom lite ljuddesign.
Men ibland så har jag sett på vi behöver nödvändigtvis fastna där, men jag tycker sånt är svincoolt. Men ibland har jag sett på dokumentärer och filmer, det kanske är så här, nu ska vi skapa ljudet. Det finns liksom inget ljud när man slår Chewbacca i magen.
Just det.
Så då tar vi ett rivjärn och en häst och så slår dem mot varandra.
Det är exakt, alltså när du slår en häst med ett rivjärn
då har du andra problem.
Då får du helt andra problem. Men
då har du 9 jobb på ett år.
Nej, men det där är exakt. Det där är ju ljuddesign. Mm. Liksom. Det är verkligen det. Alltså det många tar fram som exempel på ljuddesign. Det är liksom lightsabers och TIE fighters och sånt där.
Just det.
Alltså Star Wars-ljud som inte finns.
Just det.
Och allt sånt där. Men så det höll jag på med. Och gjorde tv- och filmljud i 10 år, liksom. Mm. Och sen så blev det väl det att jag
hela... Har du något ljud du kan skryta om att du ligger bakom, så? Fattar du frågan?
Alltså, ett ljud som jag ligger bakom.
Ja, jag vill bara ha ett.
Ja, men... När du sätter fram en tallrik mat i historieätarna så kommer det en gång som säger... Dong,
jo, sådär, det minns jag.
Och den lägger in. Och det jag har gjort... Förutom att jag liksom har lagt in den är att jag har stämt den till samma tonart som bakgrundsmusiken hela tiden. Så att den känns harmonisk liksom. Så att när det är liksom e-moll i bakgrundsmusiken så kommer den, dong, kommer den ligga rätt liksom. Sånt där nörderi. Nej, men jag har jobbat med jättemycket olika sorters tv-program. Och då bland annat alla säsongerna av Historieätarna och väldigt mycket... det är en jättelista på tv-program. Men det behöver inte sitta och namedroppa grejer. Men jag har i 10 år höll jag på att jobba på tv.
Mm.
Alla dessa ljudjobb ledde till jobb mer med innehållsbiten i tv-grejer. Mm. Och in på lite mer reklamgrejer. Och så började jag plötsligt hamna lite framför kameran och sådär. Och skriva manus och regissera och sånt där. Och sen till slut nu så blev jag då liksom rekryterad till ett produktionsbolag som heter Brand New Content. Och det är där jag är nu som kreatör. Och den rollen är i princip... Alltså det goa är att det är väldigt mycket sånt som jag liksom hade gjort innan också.
Mm.
Fast nu så är det mitt heltidsjobb. Att jag ska hitta på idéer.
Ja.
Komma på idéer. Få dem att presentera idéerna så att den kan liksom säljas. Och sen pitcha in den någonstans. Och när de säger att ja, men det här vill vi göra, då regisserar jag filmerna som det blir.
Alltså reklamfilmer?
Ja, och med mycket, mycket så här branded content-grejer. Alltså mycket webbreklam och liksom sketchform och sånt där. Liksom.
Mm. Typ Pantamera är det?
Ja, där var jag med.
Ja.
Och där gjorde jag liksom, där var inte jag liksom huvudkreatören, utan då var jag med och skrev manus och var framför kameran och regisserade i viss del. Men nu så har det varit mycket andra. Jag har gjort grejer för Swish och Nordax och massa andra, alltså företag riktigt, som vill liksom synas på nätet på olika sätt. Sånt gör jag nu. Men det är ju egentligen inte, det har ju ingenting att göra med varför jag är här nu, antar jag. För att det är liksom, det är ju, det jag gör som gör att jag sitter här nu är ju att jag har ett Instagram-konto.
Ja, det får man ändå säga, ja. Men känns det lite som, känns det orättvist sett i arbetstimmar? Att det är därför folk kommer fram när du, fattar du frågan?
Ja, nej, men det har ju inte, jag har ju inte haft, alltså det är ju det som är liksom speciellt också med det här. Att jag känner ingen orättvisa åt något håll här, för att jag har inte på något sätt jagat ett kändisskap eller en, den här sorten, att det här skulle bli någon slags karriär har jag inte överhuvudtaget tänkt mig. Utan jag har bara lagt upp bilder som har intresserat mig och som har tyckt var kul. Alltså det börjar ju som bara något rent trams humorkonto på Instagram. Sen började folk gilla de där bilderna och bjuda in andra. Och så började det växa liksom. Och sen när jag kom över och började göra mycket av det som jag kallar för tjejtidningsparaden. Som är en djupdykning i tidningar framförallt skrivna för tjejer. Och särskilt under 90-talet.
Just det.
Och då blev det plötsligt mycket mer allvar i det. Mm. Och att jag tillät mig att prata allvar. För det är ju... Alltså det, i alla fall sån som jag är liksom ganska utåt och energisk liksom.
Mm.
Och har väl egentligen mycket lättare för att tramsa och liksom göra bort mig eller hitta på larv.
Mm.
Så att det krävs mer mod för mig att vara allvarlig liksom.
Mm.
Alltså att lägga upp någon grimas där jag ser dum i huvudet ut på Instagram för liksom tusentals, det tar ju inte emot det minsta.
Nej.
Det är svårare att säga att det här tycker jag är jätteviktigt.
Just det, men jag upplever ändå att jag skrattar ju åt det också för att det har gått så lång tid. Ja. Eller det har gått relativt kort tid, men det har ändå gått så pass lång tid att man ändå känner så här, ja men de här tjejerna har vuxit upp förhoppningsvis och överlevt de flesta av dem och mår kanske okej idag.
Ja, förstår du vad jag menar? Ja, en hel del av dem, men det är många som svarar och säger att de fortfarande mår skit av det här.
Så, alltså. Du är vemodig inför det.
Ja, alltså jag läser det med en slags liksom skräckblandad förtjusning, eller vad man ska säga. Alltså, om man ska ta det verkligen från början, så var det ju att jag hittade några sådana här tjejtidningar.
Det är Veckorevyn och
Frida, Mitt livs novell, Frida Story, sen kommer Solo och Cosmopolitan. Men framförallt, Veckorevyn och Frida är liksom dem. Och de tidningarna läste jag aldrig själv. Nej. Det här är under min uppväxtperiod, det är liksom 90-talet och jag gick i skolan och så. Och de här tidningarna lästes av mina, alltså tjejerna omkring mig. Mm. Men jag läste dem aldrig. Och när jag väl hittade några sådana på loppis för liksom ett par år sedan sådär, så började jag bläddra i dem och tänkte att men här kan jag hitta något larv. Mm. Här kan jag hitta något kul. Mm. Något som vi kan skratta åt. Mm. Liksom.
Att veckans hunk var han, någon konstig hunk som inte
skrev hunk. Ja, men du vet så här, folk som skriver in och vill ha brevvänner. Eller folk som skickar in att så här, kristen pojke söker fru att gifta sig med omgående. Alltså så här jättekåt snubbe som är på en bild. Alltså så där. Så det kunde vara något kul i det där. Men jag hann ju liksom bara, alltså det var samma kväll som jag köpte dem. Som jag låg liksom i en säng på ett vandrarhem och läste dem där. För jag var ute på en loppisturné verkligen i Sverige.
Hur liksom trevligt.
Ja, jag tenderar att göra det liksom varje sommar. Och liksom jaga. Jag samlar mycket skivor och sånt där också. Mm. En väldigt samlar grej i mig. Ja. Liksom. Att jag inte kan sluta. Och redan samma kväll som jag hittade de här tidningarna och liksom började bläddra i dem, så fattade jag ju lite att vad jag hade missat. Alltså det var lite grann som att få titta in i liksom bakom kulisserna.
Just det.
Alltså, eller kika in i någon slags liksom loge. Där bara, oj, var det det här? Mm. Som de konsumerade under hela tiden. Var det här, den här bilden av killar de hade? Mm. För de presenterar sig ofta liksom, på olika sätt. Och att det här lästes hela tiden runt mig under min uppväxt. Och förklarade så jäkla mycket. Och så att jag märkte direkt att okej, jag kan inte bara skratta åt detta. Jag kan skratta åt vissa grejer. Mm. Och jag kan visa upp en bild och skriva en sarkastisk text med liksom ironi och med någon humor i. Men jag måste ändå sätta fingret på att det ställer till med jävligt mycket elände där. Liksom. Mm.
Och det kunde vara att man provocerade fram komplex hos 12-åriga tjejer. Det kunde vara mycket att man inte dög, va?
Ja, väldigt mycket att man inte duger. Och det är, liksom, det är ständigt återkommande att du duger inte som du är, utan du behöver sträva mot att bli ett bättre du. Mm. Och de har knepen. Alltså sådär, att du får veta i den här tidningen att du har apelsinrumpa. Mm. Du visste inte vad det var, men nu får du veta att det heter apelsinrumpa och det har Paris Hilton. Liksom. Och sen så plötsligt så är det att eller du har krokodilhud. Jag vet fortfarande inte vad krokodilhud är, men Victoria Silvstedt hade tydligen det. Mm. Och då är det liksom, och det är liksom fy fan om man har det. Mm. Så du lär dig liksom nya komplex som du ser hos dig själv. Och deras poäng med det här var ju förmodligen att vi sparkar uppåt här. Vi hittar kändisar, plockar fram bilder på dem där vi liksom tvingar in att kolla, hon har valkar på magen. Det är inga valkar, det är liksom bara pyttesmå utbuktningar.
Hon har hud.
Ja, hon har hud. Alltså det är ingenting. De är jättesmala de här, men de hittar ändå någonting. Kolla dubbelhaka. Ja. Liksom. Och när de då visar det så tänker väl då den här tidningen att här spekulerar jag. Mm. För att jag vill absolut träffa tidiga utgivare och sådär och prata om vad de hade för liksom verklig idé bakom det här. Mm. Men vad jag tror, det jag liksom har läst, för nu har jag läst liksom många hela årgångar av detta och sådär, och det här återkommer hela tiden. Det verkar liksom som att de vill hitta skavanker hos kändisar och gärna jättesnygga kändisar. Mm. Alltså kunna säga att Jennifer Anistons rumpa är inte okej. Okay. Mm. Och då kan du, poängen då är att då kan du där hemma känna att ingen är perfekt, då är jag bättre. Mm. Jag blir bättre av att de blir sämre. Mm. Vilket ju är sån här mobbarteori.
Att men man liksom skulle de ha en moralisk svansföring alls?
Nej, men alltså jag tror att det är poängen att det ska hända. Men det som händer är ju istället att du får nya komplex. Du får veta att jag visste inte att det var något fel på min rumpa.
Nej.
Men den ser ju värre ut än Jennifer Aniston, så den är inte okej. Okay, så att jag ligger ännu längre ifrån målet. Mm. Liksom. Eller att jag har apelsinrumpa, eller jag har krokodilhud, och jag har alla möjliga olika namn de hittar på de olika
mycket
problemen.
Mycket frukt.
Det finns mycket frukttema. Det finns päronrumpor och äppelrumpor och väldigt mycket
apelsin
sånt.
Då?
Apelsin, jag banantuttar har jag också läst. Ja, alltså, vet, det finns väldigt mycket, alltså frukttemat är någonting jag inte har funderat så mycket på. Men det kanske man ska gräva i. Nej, men de försöker ge självförtroende åt tjejer genom att hävda att de sparkar uppåt. Ja. Men det blir ju inte att sparka uppåt. För att de sparkar ju lika mycket på de andra som har samma attribut som sitter och läser tidningen. Liksom.
Ja, och de är en maktfaktor också. Det är så. Ja. Men var i fanns pengarna, tror du? Är det att så här, vi har knepen? Är det det som
ja,
är?
Därför att om du liksom visar upp att här är du, det är inte okej. Okay. Mm. Du kan bli det här. Du kan bli ditt snygga sommarjag. Du kan få den perfekta solbrännan. Du kan lära dig att få den populära killen och sånt där. Mm. Om du köper nästa nummer. Just om det. Du läser våra tidningar varje vecka, då spottar du sig liksom 52 nummer om året. Det bara vräker ur sig. Men det är hela tiden att du måste ha nya numret. För annars ligger du efter. Just och det. Om du inte vet vad som står på utelistan, så kan det ju vara så att du går ut där och du har på dig dina jazzbyxor, fast det stod den här veckan att de var ute. Du måste ju lyda liksom.
Just det.
För att annars så kommer folk säga att men det här är sanningen. Ja. Det är det som är problemet här också, den här maktfaktorn. Att jättemånga tjejer vid den här tiden såg tjejtidningarna som sanningar.
Ja.
Det de skriver, de visar hur världen är.
Ja, just det.
Och hur världen ska vara. Det här är ju folk som de ser upp till. Det är skithäftiga 20-åriga tjejer i Stockholm som skriver det här. Och då plötsligt om de säger att nej, men det är ute med varmt vatten. Du ska duscha kallt.
Det kunde stå det.
Ja, varmt vatten finns med på en utelista. Det är det dummaste jag lärt.
Det är också brett.
Ja, men du ska duscha kallt också för att minska liksom risken för så här gäddhäng och dubbelhaka. Och
ja,
så där. Mycket, men sådär att jag tror det är det. För annars fattar jag inte varför varmt vatten skulle vara ute. Men det är mycket så. De kan skriva vad som helst på utelistan. Ja. Ofta så handlar det ju om vad de själva har och inte har. De skriver liksom bostadsrätt på utelistan för att de inte har någon. Och hela tiden skriver in så här ganska exakta grejer på innelistan för att det råkar de ha. Ja. Liksom.
Men jag har en fråga. Eller, säger det här mer om våran tid? För att jag tänker att det såg väl rätt illa ut på 60-talet, tidningar riktade framförallt till tjejer också, va?
Absolut, alltså när man läser Veckorevyn från 60-talet så är det jävligt eländigt, och det är eländigt på ungefär samma sätt också. Ja. Då är det bara att det är bilder på Audrey Hepburn istället liksom, och så smygtagna bilder vid poolen där de säger att hon är en benget och sånt där. Alltså, och det där finns, jag har ju liksom, jag läser ju de där tidningarna också.
Ja.
Men det finns ju en konstig och intressant grej är liksom att när man läser tidningar från, som riktas till unga kvinnor på liksom 50, 60, 70-talet så är det jävligt illa. Sen så 80-talet så blir det liksom bättre på många fronter. Och sen 90-talet så stört dyker det igen. Det blir liksom en ny kroppshetsvåg med liksom oerhört mycket anorexia och bulimi och sådär.
Så det var värre då sett till hur den generella moralen såg ut, så att säga, skulle du säga?
Alltså, jämfört med nu vet jag inte. Nej. Det är inte alls, alltså jag tror att den kroppshets som fanns i tjejtidningarna då, den finns ju nu också i allra högsta grad. Jag har bara bytt medium. Alltså de här tjejtidningarna finns ju inte längre, för att det är ingen som läser papperstidningar.
Nej.
Utan jag menar, det finns ju tyska tidningar och engelska och sådär. Men de svenska tidningarna, de har ju försvunnit, de har blivit små sajter och sådär.
Mm.
Men kroppshetsen och de idealen som fortfarande är väldigt mycket samma. Man ska större rumpa nu, men annars är det ju ungefär så, alltså ju smalare desto bättre.
Ja, just det.
Och sådär. Det finns ju nu bara att det ligger i telefonerna istället. Alltså det är ju liksom influencers och det är bloggare är väl liksom, det är väl passé nu nästan det också. Men det är väldigt mycket liksom Instagram och TikTok och sånt där. Där kan du ju hitta kroppsmålen nu istället.
Just det. Men för det som jag upplever, jag hade äldre syrror, så att jag kunde liksom smygkika lite i de här då. Och då så här, pappa tyckte inte om det. Men jag tänkte väl då att det var som med allt annat som pappa inte gillade. Att så här, du hänger bara inte med, det var samma på din tid och sånt där.
Just det.
Men det jag tänkte på, det har ingenting med det att göra för det. Men att det finns ju de här veckans nu och de här. Där också är mycket frukt jämfört och sådär. Men det kanske inte fanns samma interaktion med läsarna. Det är den jag tycker är så här obehaglig. Att det är så här, skriv in till oss och be om råd. Och så kommer vi ge de absolut sämsta råden i hela världen. Den tror jag inte finns i veckans nu.
Nej, men det finns ju, alltså där var ju en liksom ganska bärande punkt för de här tjejtidningarna då. Alltså 90-talets tjejtidningar och sånt där, var det här personliga tilltalet, att det är liksom tjejer emellan. Ja. Du får råd av en annan tjej.
Ja.
Vad man kan säga. Alltså, här är liksom från oss till dig. Vi berättar liksom hur man ska bli perfekt.
Ja.
Och det är inte, de siktar på ett väldigt personligt tilltal.
Mm.
Som att vi, liksom, vi är, alla vi är tjejer. Liksom. Mm. Men de skriver ju ur en vinkel där de har väldigt mycket mer makt än vad de verkar fatta. För många gånger så ser man liksom att artiklarna måste vara skrivna på 5 minuter. Mm. Det är liksom bara så, det finns liksom ingenting bakom det här.
Nej.
Alltså så analyserar du vad han tycker om dig beroende på hur han sover på natten.
Mm.
Alltså om han ligger ihopkurad, då är det kört för ett förhållande. Alltså det är bara så...
Och det är helt i luften.
Det finns ingenting i det här. Men det är bara så att, okej, nu gör vi något på detta.
Ja.
Men det sätter sig så pass så att nu liksom 20-30 år efter tidningarna skrevs och lästes, så har jag ju... Jag får ju dagligen folk som hör av sig och säger att jag minns ordagrant hur det fortsatte efter den biten du la upp nu.
Mm.
Alltså nästa mening är och som säger att det här är, det sitter stenhårt. Jag kan alla de här termerna. Mm. Jag vet precis vilken sorts baddräkt jag ska kombinera, liksom randig topp med enfärgad trosa, för annars kommer jag inte se okej ut på stranden.
Mm.
Och minns precis. Och att det satte sig så hårt, alltså hårdare än någon skolbok någonsin gjorde liksom. Säger ju det här liksom att det var så viktigt. Och det var sanning, och det var det här att man de lästes gång på gång på gång tills nästa kom också.
Ja. Den cyniska sidan av mig, för jag hade en journalist här som heter Sebastian Mattsson, som han jobbar på kvällstidning.
Mm.
Och då pratade vi om ragebait. Alltså när man medvetet skriver en artikel för att folk ska bli arga på... Det finns massor olika. Mitt exempel då var här kvinnofotboll, damfotboll.
Mm.
Att det, liksom, det klickar så mycket.
Ja.
Det är ingen som kollar på det. Men alla är så arga på det att det genererar klick som genererar reklam och sånt där. Mm. Tror du att de här, alltså de på redaktionen, eller hur det nu var upplagt, så att de bara liksom gnuggade händer och bara, det här kommer att sälja... Fattar du vad jag menar?
Alltså vilken
del,
menar du alltså att de gnuggar händerna när folk mådde dåligt?
Nej, men nej, det är jag inte säker på att man kanske kunde se redan då. Men att så här, det här kommer folk gå starta en prenumeration för de vill ju ha nästa nummer eller vad det nu var. Vad funkar det liksom?
Jag vet inte hur medvetet det var. Alltså, allt i de här tidningarna var inte skit. Alltså, det fanns... Jag menar, i varje nummer finns det bra saker.
Gör det?
Ja, därför att det finns... Jag menar, den delen av redaktionen som gjorde liksom filmrecensioner och musikrecensioner och gjorde liksom modereportage av olika slag. Alltså de gjorde ju ändå en massa grejer som fanns i andra tidningar också.
Mm.
Det var ju det som inte alls funkar idag, som man nu liksom då kunde i backspegeln kan se vilka liksom hemska resultat det gav.
Mm.
Det var ju allt det som hade med kropp och kost och träning, hälsa.
Kändisar kanske?
Ja, många, ja, ofta kändisar också. Men och olika sätt att intervjua också. Alltså att man vinklar intervjuer till ett sätt som är jävligt elakt. Liksom.
Ja, just det.
En lite... Jag tror inte att det var medvetet. Att det var någon som satt och sa, nu ska vi göra en ond tidning. Jag tror inte att någon var ond där. Alltså det här är ju någonting också, man måste ju läsa det här i förhållande till den tiden då det skrevs.
Mm.
Alltså nej, att det är inte något konst... Alltså...
Mer tror att man visste att det här kommer att funka och skapa debatt. Och kommer generera, inte klick i det fallet, men försäljning och prenumerationer. Vilket ändå måste ha varit målet någonstans gentemot... Någon aktieägare eller något?
Jo, absolut. De försökte ju sälja. Ja, det gjorde de ju. Alltså, det märks ju mycket på liksom hela den här sex-säljegrejen. Att
just
det alltid står sex på framsidan. Mm. Det gör det ju fortfarande liksom i Cosmo och sådär.
Ja.
Att de visar liksom att någonting här i kommer vara sexigt. Liksom. Och då vill man ha den. Men fan, ska jag se. Jag har tjejtidningar i väskan bara för att jag satt på ett café innan och satt och läste lite. Men om man bara kollar. Jag vet inte vad som finns på här.
Nej.
Men om man då här har vi Frida 1991 till exempel här. Och då kan vi bara, alltså så här, det som ska sälja det här lösnumret
just det.
Är ju då att New Kids on the Block måste avstå från kärleken. Det är liksom bara idolporträtt grej liksom. Men det är alltid killar. Det handlar ju om att, alltså hela tidningarna handlar ju om att få en kille. Det är liksom ett jättetema i den här heterosexuella relationen. Du ska duga till att få den populära killen. Poster på Erik Gadd, det vill man ju ha. Men sen så kommer de här som är lite mer så här, det här behöver vi ha. Men så här, förutom Orups hemliga bilder, det är också så här, jag måste få veta varför de är hemliga.
Ja,
det kommer ju bara vara att de, alltså det är bara bilder på honom. Det är inget konstigt. Men det här är då de bästa knepen för snyggaste solbrännan. Alltså, har du inte den här, då kommer du inte få en optimal solbränna. Nej, vilket gör att du inte kommer kunna få en kille som är gadd. Liksom. Sen hetaste badmodet. Där är också sådär att du måste ju hitta rätt.
Mm.
Bröllopsextra. Vad fan är detta? Jaha, nej okej. Okay. Så fick Erika sin Yngve. Där är också lite så här raggknep. Stort kärleksastro. Det är jättemycket astrologi i de här. Alltså, allting går ut. Alltså, om du är våg så säger det allting om dig.
Mm.
Din personlighet, vilken kille du ska ha. Vilka kläder du passar i. Hur din kropp ser ut. Alltså, de är ganska bolsig så. För de kan liksom säga så här. Ja, du är oxe, du har stora bröst. Alltså, du vet, det är som att de räknar med att ingen kommer säga att man väntar. Va? Ja, men så här då. Jag tror inte att det var någon på de här redaktionerna som var en ond person. Och jag tror inte att de ville göra en tidning som inte var bra. Och det finns mycket i de här tidningarna som är bra. Mycket kanske är att ta i. Det finns saker i de här tidningarna som inte är dåliga.
Mm.
Okej, det lät lite bättre. Och då... Det är bara att man i backspegeln mycket kan se... Hur, för nu kan de som läste, deras målgrupp då, var liksom en tyst målgrupp. 15-åriga tjejer liksom, som nu är liksom 35 och kan berätta om hur de liksom... Alltså jag får höra så mycket såna här historier, liksom hur de... Ja, men någon som skrev till mig att hon på en lördag liksom cyklade och köpte godispåse och Frida. Mm. Och sen slängde godiset när hon började läsa Frida-tidningen för att det här, nej, fan vad jag ser ut. Och liksom en som hörde av sig till mig, otroligt meddelande från en som berättade om att hon nu bestämt sig för att lämna sin man.
Mm.
För att hon ser var det här kommer ifrån. Som hon har lärt sig att acceptera.
Men vänta.
Alltså det här var en läsare.
Ja.
En av mina läsare.
Just det.
Hörde av sig till mig och berättade att de här... Alltså det är flera hundra inlägg jag har gjort med exempel ur tidningarna.
Mm.
De har fått henne att se att det var härifrån det kom... Att jag har lärt mig att acceptera att inte trivas med sexet vi har. Och att, liksom, att han får göra lite som han vill. Acceptera nedlåtande kommentarer om sin kropp. Sätta killen i första rummet.
Ja.
Massa sådana grejer som hon nu bara fattat. Och jag har blivit så jäkla lurad av det här som jag läste.
Just det.
Och att hon faktiskt nu tar ut skilsmässa.
Just det. När du säger det här har nog format... För jag skrattar ju åt det. För att jag inte är formad av det.
Ja.
Men det är ju helt sinnessjukt om folk har blivit så... Alltså om folk är så marinerade i det, såklart.
Ja, och det är ju det jag märker nu när jag plötsligt har läsare som hör av sig.
Ja.
Det hade inte jag kunnat gissa. Jag hade kunnat fortsätta skoja om detta. Liksom. Men det är ju när jag får svaren som är liksom att nej, men jag trodde på riktigt på detta.
Ja.
Alltså när jag har lagt upp någonting som är bara, hur fan kunde någon tro på det här?
Ja.
Vinkeln på ditt läppstift, hur det har slitits ner, avgör hur du är som person.
Ja.
Och liksom jag lägger upp det och säger, hur fan kan någon tro på det här?
Ja.
Och någon svarar, jag trodde på det. Jag minns precis vem som var jag. Och hur jag måste börja försöka slita mitt läppstift på ett nytt sätt.
Mm.
För att jag vill ju bli den där som hade ett sånt läppstift.
Ja.
Alltså det fanns en sån
det är lite sekt-
tro på det här.
Känsla,
det blir sådär. Lite så.
Mm.
Men också ganska mycket att de här tjejerna, alltså de här tidningarnas roll blir ganska ofta den rollen som den liksom mobbande, tuffa tjejen hade i skolan.
Mm.
Alltså var den som har ett stort antal följare bakom sig och är den som pekar och säger det där är inte okej, okay, det där är inte okej, okay, så där ska man se ut, de där kan vi vara elaka mot för de ser inte rätt ut. Och då har folk som lyder. Liksom.
När du säger så blir det väldigt tydligt att det är influencers som har plockat upp den här bollen och sprungit ganska mycket. Eller vissa menar jag då, såklart.
Ja, det tror jag säkert.
Kan man
men
göra
just
det bättre
då låg den hos... Ja, absolut. Du ska få en bulle.
Snällt!
Ja, du ska få en kardemummabulle. Som jag hörde ju av mig till dig igår och berättade att de här är så jävla goda.
Det luktar otroligt. Nu ser jag vad jag har lagt åt. Där ligger de.
Det här är kardemummabullar från mitt favoritcafé i Skarpnäck. De är alltså så där onyttiga så att de, alltså man blir så klibbig om händerna så att det är helt otroligt. De är liksom, det är som att de har doppat dem i sockervatten eller någonting.
Så ser det ut faktiskt. De är helt,
de är så klibbiga.
De ser ut som på junibacken att de liksom är de glänser liksom.
Mm.
Väldigt gott ska det bli.
Mm.
Jo, min tanke med det här, flera har jag. En är att vi ska bli kompisar.
Ja, kul.
Och då fyller man ju i en Mina vännerbok.
Mm.
Hade du en sån?
Nej, jag hade ingen sån.
Nej.
Men jag hittade faktiskt en på Loppis för bara två veckor sedan. Mm-hmm. Ifylld, vilket är rätt kul. med bilder på så här 10-åringar som berättar att de gillar hockey med utan C. Det är jättebra. Och folk som berättar att ja, det är väldigt bra. Det är lite som att läsa någons dagbok, men jag kunde inte låta bli att köpa den. För att jag kom in på en loppis i Skarpnäck. Nej, förlåt. Jag kom in på en loppis i Blekinge. Mm. Och sa vad jag var ute efter. Så här tjejtidningar från den här tiden. Mm. Och det är så skönt. Vissa så aktiverar sig eller engagerar sig så väldigt. Så att hon som hade loppisen sa så här: kom tillbaka imorgon så ska jag leta hemma. För hon har liksom på vinden. Alltså. Så när jag kom tillbaka då så var det så här: här har du då liksom lite Starlet och sånt där. Som jag köpte. Och så, den här har jag inte kunnat haft hjärta att sälja i butiken. Men jag kan ge den till dig. Mm. Och då var det en Mina vännerbok. Med liksom random människor från så här Ronneby, Karlshamn, Mörrum. Som berättar om hur de tycker om spagetti köttfärssås och vill ha en häst. Och sånt.
Jag också så här, det är ju inte en uppenbar säljsuccé, en ifylld bok.
Nej, det är inte så att de kommer slängas över det. Men jag menar att hon kunde inte riktigt få må sig sälja det för att det kändes lite utlängande. Alltså, ja, utlämnare kan man säga. Men alltså, jag har en fråga. Mm. Varför alltså, när du hörde av dig och ville göra det här, så var jag ju hade jag ju noll koll. Alltså jag lyssnade så lite på poddar så jag hade inte hört den här. Nu har jag lyssnat på ett par avsnitt och tyckte det kändes som en kul grej jag ville vara med. Men varför följer du mig? Alltså varför, var hittade du, var fick du tag på mig ifrån?
Jag minns inte det. Men det väl funkar väl lite så att man ser att någon annan... Jag tror inte att det var något konkret tips här, det här måste du följa. Nej. Jag kan ha blivit taggad i något inlägg, eller så har jag sett att någon har gillat något som du har gjort och så dyker jag in på den vägen. Okay. Men nu... det ångrar jag ju såklart inte en sekund. Det var ju... ja. Det var nog så enkelt, tror jag. Och sen så... Du är lite... Du är 36 år, är det? Ja. Du är 6 år äldre än mig. Så är det lite så att de tidningar framförallt du plockar av är lite från åren din barndom, så?
Ja, gärna. Mm. Alltså, det har blivit så att jag har... jag har ju så jävla mycket tidningar hemma nu. Mm. Så att jag måste fokusera lite. Jag måste begränsa mig. Och också det här att jag vill göra en bok av det här. Mm. Och då så måste jag begränsa mig. För att det finns hur mycket som helst. Alltså om man skulle ta fram till nu så, och sen börja blanda in killtidningar också. Börja prata om Slits och More och sånt där liksom. Det tar jag aldrig slut. Så att då var det så här: okej, vad jag intresserar mig allra mest? Ja, men då är det tjejtidningarna från 90-talet. För det är de jag tycker är liksom ställde till med mest och var lite allra mest speciella. Och då valde jag det. Att då fokar jag där.
Ja.
Och de intresserar väl mig också för att jag känner igen alla liksom popkulturella referenser för att de är från min egen uppväxt.
Just det.
Det är bara att jag hörde en låt och tyckte att den var bra, medan här är liksom bara så här, hur snygga är killarna som sjunger?
Just det.
Och vilka har de hånglat med?
Ja. Och varför vill han inte ha dig?
Ja. Ja, hur kan du ändra?
Erik Gadd i det här fallet.
I mean, jag det var det bara. Jag undrar så här, vad du uppskattade. Liksom.
Till tronen av, om du ursäktar, att du verkligen dissekerar bullen. Det var fascinerande att titta på.
Ja, men det är speciellt med de här. Tar du ett bett rakt i? För det här är alltså som en bulle som är... Det är som att den är bakad av långa strängar. Av
en hallonrem såg det ut som att du...
Eller hur? Man kan plocka isär den så här. Man plockar bort en bit i taget. Jag kan inte låta bli. När jag väl har börjat göra så här, jag kan inte ta en tugga rakt i.
Jag kommer också göra det nu. Men till tonen av att jag också diskuterar min bulle, så tycker jag att jag drar i jingeltråden. Och sen tillsammans så tar vi och bara svävar in i vänskapens förlovade land och ser vad den har att erbjuda oss.
Ja!
Henrik?
Hej!
Vem får du ofta höra att du är lik?
Adam Sandberg.
Ja.
Alltså, nu är det... Vad heter den? Brooklyn? Nej, vad heter den?
Ja, Brooklyn Nine-Nine, ja.
Ja, och sen... ja, lite olika. Men allra mest honom. Det får jag höra väldigt ofta.
Ja, det ser jag. Vad skulle
du... Är inte du och jag ganska lika?
Nu blir jag oerhört smickrad.
Nej, men nej! Alltså, jag fram till för tre... Nej, du ser ut som... Nej, men... Alltså, jag, precis, inte jag som är snyggare du. Nej, så här, för 3 år sedan så rakade jag av min mustasch som jag hade haft jättelänge. Mm. Och jag hade precis sån mustasch. Mm. Vi har lite liknande drag. Mm. Våra ögonbryn och grejer. Vi borde göra någon slags face swap.
Jag har gjort det på Bröderna Sedin en gång, en face swap. Det hände superlite. Det kanske blir en sån effekt.
Ja, bra.
Det hände superlite.
Om man gör en face swap på Bamse och Bamses lejon så händer ingenting.
Så.
Ja. Eller på Skalman och Åsnan som Skalman rider på i ett avsnitt händer också ingenting. Det är bara färgen på ansiktet. Alltså exakt samma drag.
Åh, Rune. Vad skulle du göra med en skattad miljon?
Alltså, det är oerhört vuxet och tråkigt att säga att jag skulle betala av lån. Jag hatar att jag säger det, för att jag minns att jag frågade min syster, tror jag det var, när jag var liten.
Mm.
Vad skulle du göra om du vann en miljon? Mm. Och fick just svaret att jag skulle betala av mina studielån.
Ja.
Alltså, jag tyckte det var så sorgligt liksom, att man kan hamna där. Men det hade ju lite blivit det, för annars är man väl dum om man har flera miljoner i lån och sen bara, nu bränner de på så här snacks.
Ja, men du, chokladfontän.
Ja, exakt. Eller något sånt där. Ja, men jag skulle inte ut och jag har slutat resa med flyg, så att jag skulle inte ut och resa.
Nej.
Och mat är jag alltså sådär löjligt ointresserad av.
Mm.
Alltså sådär att jag inte, alltså oerhört lite gourmet i mig. Kanske köpa någon så här bra elbil.
Ja, ja, ja.
Det är, alltså köpa någon så här Tesla eller någonting som kostar 600 000.
Men jag som har lån, jag tycker inte att det är ett dåligt svar alls. Lilla jag hade tyckt det, för jag förstod inte vad det innebar. Men nu hade det varit en otrolig sten som lättade. Det skulle vara mycket större sten än om jag hade en elbil.
Ja, nej, men jag vet. Alltså jag hade, jag hade betalat av lånet. Men den lilla jag hade velat ha en Tesla. Behöver inte ens bil. Alltså jag hade bilen när jag flyttade till Stockholm och sålde den efter några veckor. Alltså, jag blev så tokig på den där bilen för att jag behövde den aldrig någonsin.
Mm.
Men där jag bodde så fick jag stå hela veckan förutom en dag på ena sidan. Och hela veckan förutom en andra dag på andra sidan vägen. Så 2 gånger i veckan var jag tvungen att flytta bilen. Och sen dog motorn på den. Och, så det gick inte att starta den. Och så samtidigt så blev det så här glashalt, blixthalka. Så det fanns ett tillfälle där jag fick med handkraft putta bilen i liksom en U-sväng på en gata mitt i Stockholm. Och sen fick parkera den med handkraft medan jag inte får grepp på marken. Sen gick jag in och bara så här jättearg, la ut den för så här 5 000 på Blocket. Bara kom och hämta skiten, jag vill inte se den igen.
Har du gjort lumpen och varför inte?
Nej. Jag åkte dit med någon idé. Alltså jag åkte till mönstringen med en idé om att hur ska jag fejka mig ur det här.
Mm.
För att det intresserar mig inte alls. Och jag tycker att jag kan... Nej, fy fan.
Mm.
Men när jag sa det att jag vill inte.
Mm.
Då sa de bara att det är jättemånga som vill. Så att det är bara att åka hem.
Ja.
Alltså det hade kommit till det läget.
Just det.
Jättemånga som ville som inte fick. Så att när jag sa att jag inte ville så var det bara, hej då.
Ja, just det. Vi orkar inte krångla i onödan.
Jag behöver inte rulla in mig i någon matta eller något sånt. Alltså jag behöver inte göra eller skylla på någon hörselfel eller någonting. Utan det var ju bara att säga att jag vill inte.
Men vad smidigt då?
Ja.
Partytrick.
Oj. Alltså jag tenderar att lära mig saker utan till när jag hör dem. Alltså det är någonting som gör att jag har inte ett partytrick. Det är alltså jävla vad du skulle kunna sänka ett party det här. Men snarare ett så här trick när jag åkte bil en gång med ett tv-team. Så citerade jag hela Bröderna Lejonhjärta-filmen från första till sista replik. Alltså sådana grejer, och det var ju ett partytrick verkligen, när de började liksom efter så här 30 minuter bara som herregud. Så här,
det är på den nivån. Slut.
Ja. Men den har jag inte sett på länge, så det har börjat liksom släppa. Men framförallt också saker som jag själv hade jobbat med när jag har ljudlagt det, så har jag ju hört det så många gånger så att det sitter. Alltså det kunde jag göra, kunde citera hela alltså, historieätarna avsnitt och sånt där.
Kan man få en scen?
Oh, gud. Får jag tvätta mina händer först?
Gärna.
Så blir det kan verkligen sabba en film för någon. Om man sitter med och säger saker lite före repliken kommer hela tiden. Ja, det kan verkligen driva folk.
Det är next level. Titta nu. Alltså, eller, nu blir det läskigt.
Kolla nu. Ja, eller precis. Ja, hoppa inte till nu, för nu kommer så här, fast att man lägger till liksom hela tiden såna där. Nej, men jag har inga bra exempel. Ja, men alltså, i den var det ju till exempel... Men jag, det blev ofta, men just Bröderna Lejonhjärta, men då hamnar man liksom i så här, men nu är vi på Guldtuppen och Skorpan frågar Jonathan, vad är det som är märkvärd? Nej, förlåt, jag måste ta det igen. Annars går det inte. Jonathan, vad är det som är så märkvärdigt med Sofia? Ja, vad som är så märkvärdigt med Sofia? Det har jag undrat länge. Vem var det? Han heter Hubert. Han vet mycket väl vad som är märkvärdigt med Sofia. Vadå? Och sen kommer en mungigan in. Sjung du min dal med brinnande röst.
Helvete.
Men så där håller du på.
En hel film då, hypotetiskt.
Ja, den var det då. Ja.
Hur många gånger måste man se en film då? Eller har du...
Ja, men jag har ju sett det jättemånga gånger. De som jag liksom verkligen kan göra så med. Mm. Annars, det är inte så autistiskt liksom att det sätter sig direkt.
Nej.
Men ofta, alltså det sitter, jag har ändå en grej. Det, jag tror inte det är någon slump att jag hamnade liksom karriärsmässigt inom ljud.
Nej.
Därför att det har liksom alltid varit, jag menar, det är även, jag kan bli, folk kan bli tokiga på mig därför att jag kan rätta såna jävla små saker. Som när någon liksom, min kompis Linus till exempel, kan ofta liksom säga att, så att ja, men, och då kom han in och sen så sa han så här, jaha, varför har du bara en handkontroll? Och så här, nej, han gjorde inte så. han frågade varför jag bara hade en fjärrkontroll. Ja. Inte handkontroll.
Alltså, och det var inte bärande historien.
Nej, precis. Han kan bli helt vansinnig på sånt. Särskilt om det är så att han kommer in och säger, och sen så sa jag, varför har du bara en handkontroll? Nej, det sa du inte.
Nej.
Du sa fjärrkontroll. Där blir det så, ja. Har satt jag är dum i huvudet nu? Nej, det säger jag inte. Du bara sa så.
Jag känner igen det behovet. Och det är väldigt sällan man tillför historien speciellt mycket med att punktera den helt.
Så. Jag håller så ofta tyst när jag hör såna här... Nej, så var det inte. Men jag håller tyst.
Liten kamp i huvudet då?
Ja.
Vilken är, på tal om ljud, vilken är världens sämsta låt?
Det finns en låt som är jävligt dålig som heter Agneta Goes Fame. Mm. Jag har hört den är fin. Det är en kvinna som heter Agneta som vann ett pris för så här, sämsta karaoke-sång någon gång.
Ja.
Hon slaktar I'm So Excited.
Mm.
Hon sjunger istället I'm So Exciting. Mm. Och hon prickar liksom inte en ton.
Nej.
Den är fantastisk. Den kan du spela upp lite av.
Det tycker jag vi gör nu. And if we still pay the rent, that's just fine. Men vilket,
ja, men annars, alltså sämsta låt men vad var det nu för någon låt jag hörde jag blev tokig på för att den här låten som heter någonting, jag vill vara din soldat.
Mm.
Den rimmar typ mig, dig, mig eller något så. Alltså det är så tråkiga rim så att det är helt makalöst. Den spelades på gymmet en gång när jag var där och jag blev liksom så arg så att jag var tvungen att sätta, alltså bara gå därifrån.
Jag tycker du mer den här gamla, för jag är din soldat.
Ja, nej, den är fin. Någonstans i Sverige heter den.
Oväntad slakt av den.
Det är jättegud. Jag hatar den gamla.
Nödrims. Ja.
Just det, den är fin. Min man är modelejon. Dandy charmör.
Ja, det är ju fina ord.
Ja, det är fint.
Nu får jag ursäkta mig att trampa på tårna. Jag måste ändå, när vi är i musik här och petar.
Mm.
Du får dementera om du vill. Men det finns ett rykte här att du ligger bakom... Det finns en blogg som heter Katastrofala omslag.
Ja.
Det finns ett rykte om att det är du som ligger bakom det.
Alltså, det där har jag liksom alltid dementerat.
Mm.
Och det kan jag väl fortsätta... Jag har aldrig hävdat att det är jag som är den här dryck som har skrivit Katastrofala omslag, bloggen och sen boken också.
Det finns en bok alltså?
Det finns en bok också, den heter Katastrofala skivomslag.
Mm.
Och är liksom samma grej. Men jag kan... Alltså, om man bara rent hypotetiskt... Mm. skulle säga att det var jag.
Mm.
I så fall så skulle jag ju kunna säga att jag hade en blogg Under jättelång tid. Jag tror jag höll på och skrev den i 12 år. Och det blev liksom 700-800 skivor och sådär, som jag liksom då sågade ner i minsta detalj på ett väldigt liksom analytiskt sätt. Liksom. Och som fick faktiskt väldigt bra läsning den här bloggen. Det var mycket insnöade människor som verkligen älskar den. Och sen många som tittade dit någon gång och som liksom, ja, den där, alltså, som minns den lite grann. Sådär.
Just det.
Andra som var inne liksom väldigt frekvent. Och det var lite där det, alltså, när jag väl började känna så att jag har mycket annat att göra liksom. Och samlingen äger ju, rent hypotetiskt, så skulle jag i så fall äga alla de här skivorna också. Jag la ju bara upp skivor som jag själv ägde på vinyl. Vilket ju då gör att jag har ju liksom tusentals skivor hemma. Alltså massa. Och den där samlingen började bli väldigt stor och det blev väldigt svårt att hitta skivor som jag inte redan hade. Det måste vi också, för varje ful skiva jag hittar så höjs, eller om man vill säga sänks ju liksom hela tiden ribban för vad som skulle kunna platsa på bloggen.
Just det.
Jag kan inte lägga upp någonting som är snyggare.
Nej.
Utan det måste liksom bara bli värre och värre.
Målar ditt hörn lite grann. Hypotetiskt
då? Ja, rent hypotetiskt skulle man kunna säga. Och det blev också då att, ja, men då la jag upp lite mer sällan. Så fick jag... hade mindre tid för det. Och då blev det att jag la upp mer sällan. Och fick så himla mycket sura miner för att jag gjorde det. Alltså det var så, jag fick så mycket, alltså rena hatbrev där folk skrev liksom att dryckfan, han är sån liksom, du är sån fitta som bara pissar oss i ansiktet som har följt dig alla år. Alltså, för att jag liksom inte lägger upp lika ofta. Så då, det liksom fick mig att bara, men då skiter vi i det. Rent hypotetiskt.
Just det.
Och tyckte bara att den bloggen ligger kvar som ett arkiv eller ett museum, alltså med alla dessa hundratals poster som ju går att söka bland. Och de finns även kategoriserade.
Jajaja.
Så att du kan gå in och titta på, liksom, du vill bara se estniska skivor. Eller du vill bara se sådana där. Det finns även eventuellt estniskt påbrå i en egen karaktär. De är inte från Estland, men det är någon folk som ser estniska ut. Och sådär. Så den finns där och den liksom besöks fortfarande av mycket folk, men jag lägger inte till någonting där. Däremot så har jag ju då, alltså rent hypotetiskt så har jag ju gjort då att på mitt Instagram-konto börjat beta av den här listan med skivor så att jag tar en bokstav i taget, A till Ö liksom. Och presenterar ett gäng liksom på bokstaven A och sen blir det bokstaven B och sådär. Och då får jag ju lite chans att titta på det igen, fast på ett nytt sätt. Det tog sån jävla tid att sitta och skriva långa texter.
Ja, just det. Men om vi fortsätter den här tankeleken då. Att du skulle ha någonting med den här bloggen att göra. För jag tänker ibland så här. Det är liksom dyrare att ha en tjock tv än en platt tv på Stockholms bostadsmarknad. För att en kvadratmeter priset är så högt.
Ja.
Är det liksom... Hur hypotetiskt många kubikhektar tar det här upp?
Alltså, jag har inte räknat de här hypotetiska skivorna på väldigt länge. Och jag har inte mätt upp dem i kubik heller. Men förra gången jag flyttade så vägde jag dem. För att jag var tvungen att väga varje låda för att vi hade ett flyttföretag som flyttade åt oss.
Ja.
Och då fick man inte väga, då fick de inte väga mer än 15 kilo per låda och sånt där. Och då så klockade vinylsamlingen in på 850 kilo.
Helvete.
Alltså... Det är hypotetiskt skitmycket.
Det låter ju som en hypotetisk bil.
Ja, det är jättemycket. Så att då, det blev också lite det att jag samlar fortfarande skivor, men jag passerar med smärta liksom, passerar jag ändå förbi de här vinylbackarna på jättemycket loppisar nu, utan att bredda igenom det. Därför att jag liksom hypotetiskt har satt upp en del skivor på vinden för första gången nu för att de inte fick plats. Och det är liksom, då har jag nått en nivå där det, nu får det vara liksom en in, en ut. Lite.
Just det. Men det är synd att jag inte fick en bekräftelse av dig, för att jag hade kunnat, jag kände mig lite uthängd här på sista inlägget. Det
är ju fruktansvärt. Just det, du är ju med där utan
Matthew Ward.
Just det, Matthew Ward. Ja, men det är ju du som har lagt, bara kört lite extra med trimmern. Slintit lite upp till.
Duschat högst upp på huvudet.
Ja.
Roligt, för att jag var i Grekland och då kom det fram en restaurangägare och bara: "Thank you for everything, Mr. Gianni." Och då finns det någon artist som ser ut... Jag kan ta upp han lite snabbt om du vill.
Tack för allt.
Det är roligt att man går in så hårt. Ska vi se.
Och vad han ska ha stått och funderat också, om man ska våga gå och säga det.
Exakt.
Nej, jag gör det bara.
Ska vi se. Här är han då.
Men gud, vad...
Vänta,
Det är Janni! Ja. Ja, det är klart det är du ju! Det är ju Janni, ja! Haha, vad kul!
Bra. Återigen, synd att vi inte fick någon fick veta mer om som ligger... Då får jag gräva vidare vem det kan vara som ligger bakom det där.
Ja, det lär ju förbli ett mysterium.
Verkligen! Vad blir du orimligt arg på?
Orimligt arg? Mm. Det är också... Fan, jag känner mig så torr, men det blir ju väldigt mycket så att jag blir väldigt arg på... folk som inte kan förstå den sitsen som vi är nu miljömässigt.
Mm. Mm.
Alltså jag kan inte låta bli när folk gör liksom Facebook-inlägg om att jag ska åka till Bali. Mm. Liksom, var ska man se? Alltså jag kan ju inte låta bli och skriva liksom så att fan, stanna hemma liksom.
Mm.
Men jag har lärt mig där lite grann att det är ofta värt att våga ändå säga liksom att det där känns ju inget bra liksom.
Mm.
För att det är folk i rummet som sitter där och känner det också.
Mm.
Och som låter bli att säga något. Och ibland så har det faktiskt kunnat göra jättestor skillnad. Mm. Alltså att jag har sagt att jag vill inte att vi flyger till Malmö från Stockholm för att göra ett gig och sen flyger upp igen.
Nej.
Jag är inte med om vi gör det. Och då så har det varit andra som säger att men går det tåg så vill jag också åka.
Ja,
och då vill jag också åka. Och så plötsligt så hela produktionen åker tåg.
Ja.
Därför det var ingen som ville flyga. Det bara fortsätter liksom förväntas liksom att vi föredrar att det går fort framför att det finns en miljövinst att göra.
Ja.
Om man bara vågar liksom göra den. Eller var så besvärligt som jag varit några gånger på jobb och sagt liksom att när någon satt och liksom skulle köpa resor när det blev jättebilligt. Man kan flyga till New York för 2000 spänn.
Mm.
Att liksom så här, men det där kommer ingen tacka dig för. Alltså,
nej.
Resa till någonstans på andra sidan jorden med sin familj. Så att dina barn kommer inte tacka dig om 20 år att bara tacka för att vi gjorde den där resan till Maldiverna.
Men
det kommer vara, vad fan tänkte du inte efter för?
Jag hör dig, och jag är ju en av dem. Jag har inte rest än, men jag har inte slutat resa. Så att det kan ju vara att jag stoppar huvudet i tanden och säger sluta angripa mig och sluta skämma ut mig inför mina vänner och sådär. Men är det inte bättre att slå på de som bestämmer mer? Kanske svårt, jag vet inte.
Ja, jo, men vi bestämmer ju vad vi konsumerar. Alltså vi bestämmer ju att vi köper den där flygbiljetten. Särskilt ifall det är en flygbiljett som vi inte behöver köpa.
Mm.
Då är det ju verkligen bara att om man då kan vara den som ändå säger att tänk ett varv till liksom.
Ja.
Innan du gör sådana där riktiga miljöbovsgrejer liksom.
Ja.
Men annars, tänk om det är något annat som jag blir... orimligt arg.
Ja, men precis, för det kan man ju verkligen säga att du blir nästan orimligt oarg på det.
Ja, men för det här, jag tycker att det är en fullständigt rimlig reaktion att säga att det här är ju någonting som vi alla vet
just
pågår
det.
Och vad vi behöver göra för att bromsa det.
Mm.
Och om man då skiter i att göra det, då blir det alltså, det känns ju skitdumt.
Mm.
Men det är ju, ja, men jag kan bli orimligt arg på folk som inte tittar omkring sig innan de klagar.
Mm.
Alltså, folk som klagar i vilket sammanhang som helst egentligen, men utan att se, är det mig det är jobbigast för här nu?
Mm.
Alltså, den som är jättesur och säger någonting snäsigt på tunnelbanan åt den som har en skrikig 4-åring som de försöker trösta till varje pris.
Mm.
Är det jobbigast för dig här nu? Liksom. Är det verkligen? Alltså, och det här...
Men blir du orimligt arg på det?
Nej, inte orimligt. Ja, det är väl kanske ganska
våld?
Rimligt. Nej. Oh, nej, så pass. Ska det vara så pass att man liksom... Nej, det här är saker som upprör mig och där jag inte håller tyst.
Men det ska ju vara... Det är inte i paritet till vad som har hänt.
Okej, det ska vara så pass. Mm. Jag tror inte att jag blir orimligt. Alltså, jag skriker och är arg så otroligt sällan.
Mm.
Alltså... Jag tror att jag pratar så jävla mycket. Så att jag liksom, det byggs inte upp som någon slags flod inom mig som brister. Liksom. De där dammarna liksom sipprar igenom hela tiden istället.
När var du med i tv första gången?
Allra första gången var en gudstjänst när jag var typ 5.
Nej.
Så var SVT och sände från en kyrka i Lund där mina föräldrar var aktiva. Och då står jag där... och det är någon slags barnkörs grej de sjunger. Jag fick chansen att titta på det där för att jag satt och gjorde, letade material på SVT:s arkiv där det finns allt de har sänt liksom. Ja. När vi gjorde ett program med en spin-off på Historieätarna som hette Bye Bye Sverige.
Just det.
Om emigrationen. Och då så satt jag där och letade material och kunde inte låta bli att söka på Västerkyrkan Lund och hitta den här sändningen. Och jag står där och jag hamnar i en sånt jävla... Det roliga är att jag minns exakt det här, fast jag var kanske 16, något sånt där. Så var det en situation där barnen står längst fram i kyrkan och sjunger en sång. Och det finns ett läge där alla håller varandra i händerna och sen ska man räcka händerna upp. Så att det blir som en sån här liten segergrej. Mm. Det är bara att jag står längst ut och kan inte bestämma mig för om jag borde lyfta även den handen som inte håller i någon. Eller om jag ska låta den hänga. Mm. Och den här tvekan syns liksom. Och det blir att jag till slut, jag står liksom och håller upp en hand bara så här lite lealöst bredvid mig. Alltså det är oerhört ointressant. Ja, men det här var första gången som jag var med i tv. Sen har det varit massa fler gånger. Men det var den... Ja.
Var det mäktigt?
Nej, jag minns ändå att det var liksom så att man har varit med i tv. Men fan, kolla på alltså, tv-sända gudstjänster 91.
Men då hade man ändå bänkat sig om någon från ens skola var med i minsta lilla, tror du inte?
Jag vet inte. Kanske om det var så här vi femman eller sånt, men inte det här.
Nej, kanske inte. Nej. Jag tror på fullmåne. Vad är det flummigaste du tror på?
Vadå, jag tror på fullmåne?
Jag tror att det påverkar min sömn och jag tror att...
Jaha, alltså mer än att det blir ljust? Alltså, ja. Du menar att dragningskraften påverkar?
Jag pallar inte grotta i en. Om någon säger bara, det var fullmåne igår, då tänker min hjärna, ja, det förklarar saken. Och sen går jag vidare i livet.
Ah, okej. Okay. Jag tror på väldigt lite sånt där. Mm. Alltså, jag tror på att det finns fullmåne. Men alltså när det kommer till...
Men oxar har ju stora bröst, där är vi
där. Sånt vet jag ju. Jag vet ju precis liksom vilken topp som passar en väder. Alltså när det gäller horoskop tror jag inte det minsta på.
Nej.
Men det där är också liksom en... fan, det flummigaste jag tror på. Jag har hoppat över avbrunnar.
Ah.
Alltså någon gång där slutet på gymnasiet, det slutet på högstadiet. Ah. Där var det ett tag då det liksom att men det är väl bäst att låta bli ändå.
Ja, det är alltså uppoffringen är minimal.
Ja, precis. Och det kan man väl ändå
som hålla kors.
Precis. Ja, men jag bara tänker om jag har varit med om något sånt där. Alltså jag var med om lite så här konstigt övernaturliga grejer när jag var liten som jag inte kan begripa nu. Mm. Att jag till exempel förutsåg Estonias förlisning. Skitläbbigt.
Hur då?
Ja, men alltså, det var min mamma kom in till mig på väckte mig den morgonen. Mm. Och
du var 12, kan det ha varit det?
Nej, jag var ju yngre än så.
När fan var det? 97, 4? Nej.
Google it.
Ja, nu jävlar. 94. Allt hände 94, det är helt sjukt. Allt hände 94.
Ja, men jag var 10 år.
Ja.
Och min mamma kom in och väckte mig för att det var liksom vanlig skoldag. Mm. Men väckte mig med att säga liksom att det har hänt något fruktansvärt. Och då svarade jag bara, jag vet, båten sjönk, det var jättemånga som skrek.
Nej.
Och det var skitläbbigt. Och jag minns liksom inte detta, jag sa det liksom i någon slags sömndrucket tillstånd. Uh-huh. Men jag visste liksom exakt. Hon blev helt kall såklart.
Fy fan. Sjukt.
Och det är inte så att jag liksom har lyckats höra det, utan hon har läst det i morgontidningen och sen väckte hon mig. Jag har bara legat i min säng.
Ja, det är ju... Hon uppfattade också att du sa det.
Ja, hon fattade ju bara, hur vet du det här?
Jag backar lite nu, det här var läskigt tycker jag.
Ja. Visst är det lite...
Det är så detaljerikt också.
Ja, och, det här, och inte att de dog utan att de skrek. Det är fan läskigare.
Som att du verkligen har drömt om det.
Ja.
I realtid.
Och det var utan minsta betänketid också. Det var liksom bara, ja. Men jag vet.
Låt mig vara, jag såg det vidare. Ja. det var, jävlar vad läskigt. Vad får du att gråta?
Senast var... Fan, bara några dagar sedan. En film som hette Suffragette. Som handlar om kvinnokampens pionjärer i England. Och där var det en scen med en pojke som blir bortadopterad mot föräldrarnas vilja, som var jävligt stark. Och det tenderar att vara små detaljer som sätter sig för min del när det gäller sånt där. Så det som jag liksom fixade det fram till en liten detalj där han fick en plastelefant i födelsedagspresent. Där bara bröt jag liksom. Mm. För att där blir det en sån konkret grej liksom. Den här lilla presenten att de, som var liksom det enda de hade råd med. Nej, det var... Där kunde jag inte hålla emot. Men också det att jag kanske inte försöker hålla emot.
Nej. Kända för släkting?
Alltså... Jag, alltså, Lars Bäckung som är en av ägarna av Nexiko och har varit programchef tror jag på Femman och MTV-programledare tidigare. Vi är kusiner. Så att han är väl den mest välkända. Alltså, hade man gått på stan med honom på 90-tal eller så här, tidigt 2000, då hade det varit liksom folkstorm runt. Nu är han ju mer liksom bakom kameran. Men ja, det är nog den kändaste släktingen. Det är nog han.
Kanon. Har du varit i Rom?
Men jag har faktiskt, det var en grej också när jag började jobba inom tv. Mm. Så var min mamma på mig som fan. Men liksom, prata med David. Alltså, han hette David då. Det är ju en jättekonstig grej. Han bytte ju namn från David till Lars. Alltså teorin är att det är, för jag har frågat honom faktiskt, bara folk omkring som har sa att MTV tyckte att Lars lät mer skandinaviskt. Och det var hans...
Men
alltså Lars Bäckung är hans pappa liksom. Lars Erik Bäckung. Men alltså David då, som jag känner honom som, han hette ju Lars i mellannamn. Mm. Så då bytte de liksom. Så att han heter Lars hos liksom alla. Och det står väl i hans pass också skulle jag tro nu. Mm. Men min mamma och alla släkten säger ju David. För det är ju så han har varit liksom på sommarstället på alla somrar liksom. Så. Men hon var alltid på att säga, prata med David. Där kan du få jobb liksom, prata med honom. Men jag lät bli faktiskt ända tills jag liksom försörjde mig inom tv-svängen. Mm. För att det hade känts så jävla...
Nepotistiskt.
Ja, och jag hade inte heller riktigt kunnat lita på mina egna förmågor om jag hade fått en, liksom en snålskjuts på något sätt.
Just, nej, det var ju... Det låter ju rätt, men man förstår ju ändå. Har någon som har en dörr, som håller upp en dörr kanske åt en, så är det rimligt att gå dit också.
Ja, och för att vi har liksom en så här, kusinbarn till mig... Och till David då, eller Lars, som nu precis så här pluggar foto och sånt där och vill liksom komma in. Till honom sa jag ju samma sak. Prata med David. Se om han inte kan fixa en praktikplats på Nexiko åt dig. Så jag fattar ju att det rådet är jättebra. Mm. Men hos mig så blev det lite som att liksom försöka ta en genväg.
Mm. Fan, han var smart. Har du varit i Rom med Alpin?
Vad fan är det?
En skidort i Borlänge.
Rom med Alpin. Nej. Jag tycker att det ringer en klocka att det här stället finns. Men absolut inte.
Nej. Då har vi kommit fram till Patreon-frågorna. Så nu drar vi den gingen och ska vi se vad de har att fråga helt enkelt. Patreon. Vi börjar då med Rebecca Lindfors. Hon undrar, vilket tema ska en frågesport ha för att du ska ha störst chans att vinna?
Alltså det är ju, det tråkiga svaret är att det är någonting inom ljud. Sådär. För att det är ju liksom min profession. Annars, om en sån här grej som jag håller... Bamse. Jävlar vad jag hade ägt på Bamse.
Du kan det alltså?
Ja, där har jag... Jag har nästan... Jag har inte alla Bamse-tidningar som finns. Men jag har extremt många.
Får jag testa dig?
Ja.
Alltså, så det kanske inte finns svar på de här frågorna.
Nej, testa.
Mikkelinas föräldrar, vet du om?
Gud, vet du vad? Jag tror bara att de heter herr och fru Räv. Alltså, det är jättetråkigt. Hennes lillebror heter Lill-Mickel.
Lill-Mickel.
Och fru Räv finns med tidigare än liksom Mikkelina i serien. Skynda er att få ut fru Räv! Inte ens jag kan hålla emot hur länge som helst! Och det...
Men det är Bamse det.
Ja, han håller för vulkanen för att den ska få ett utbrott och fru Räv sitter fast i en bil.
Ja. Just det.
Nej, ett hus är det väl. Det är till och med ett hus som har blivit över.
Finns det fler som har knullat än Mams och Brummelina? Alltså,
hon heter Brummelisa.
Brummelisa. Sa jag? Brummelina?
Ja, det är inte okej.
Ja.
Alltså, fler som är klart som har knullat? Eller vad
jo, jo, men i tidningen. För de låg ju verkligen.
Ja, ja de har att de kramas länge den kvällen.
Ja, just det.
Och sen så blir det ungar.
Mm.
Det är bra också att de har tv-kväll först och försöker se en film, men ingen tittar på filmen riktigt.
Ah, okay,
det är verkligen ja. Så här Netflix och chill referens långt innan. Ingen tittar liksom. Men den... att de... Det finns ingen sån där riktig parningsakt så här, mellan några andra. Alltså det jag tycker är lite konstigt egentligen, alltså det om man tänker liksom på den potens man tänker att kaniner ska ha.
Mm, just
det. Det är ganska konstigt hur länge Nina Kanin och Lille Skutt bor i samma stubbe innan det kommer en unge.
Ja, det är
alltså, jag tycker det är lite så svagt.
Det är, men jag har alltid tänkt att när det är massa hjärtan i luften och när de har lite så halvt stängda ögon, mm. då har jag tänkt att så här...
Sänka man blicken.
Ja, att, ja. Att det här är, det blir ligg sen.
Mm. Ja.
Att,
ja, men det... Den är lite svår. Har du fler? Kan du testa mig på någon
mer? Ja, men det är lätt. Jag kan ju inte Bamse så bra länge. Jag läste det mycket när jag var liten. Men jag tycker fråga om vad de heter tycker jag är väl tacksamt. Har Burre familj?
Ja, Burres mamma och pappa. Alltså, jag tycker
är de skilda? Burre är
så, nej, de lever ihop men har ett väldigt... knepigt förhållande. Han hjälper inte till överhuvudtaget.
Han är wife beater aura
det på honom. Är, ja, alltså den är, det är inte ens en aura utan det är liksom att han faktiskt har slagit Burra och sådär. Alltså, det, eller, det finns en... Jag tycker det är så briljant att de lägger in, eller att Rune ritar in Burre. För att det är alltså när barnen börjar förskolan så plötsligt så placerar han då en unge från socialgrupp 3 tillsammans med de andra barnen, som då är den här Burra, och vi får se hur han har det hemma.
Mm.
Och mot honom kan liksom allting studsas, liksom så att man lär sig att det finns barn i liksom samma grupper som de andra har varit på skolan, som inte kommer vilja berätta vad de har fått i julklapp, eller berätta om vad de har varit på semester, eller sådär. Och som, där är liksom, de har inte råd med mjölk en morgon och får vatten i gröten och sånt där. Liksom. Hans pappa tycker att det är okej och han har fått stryk när han var liten och sånt.
Mm.
Det jag tycker det är otroligt smart att visa barn att det finns jävligt mörka sidor väldigt nära liksom, i samhället. Och att Burre är lika bra kompis och vara med för det.
Mm.
Och att han mjuknar när de är snälla mot honom.
Mm.
Och de låter det ta tid också. Han mjuknar liksom efter lång tid av ganska bråkigt. Liksom.
Just det.
Så det är flera sådana där jag tycker är bra. Och också sen till exempel hur de placerar... De Brumma är deras yngsta. Mm. Den ungen får liksom vara med under ett års tid och liksom bli ett älskat inslag innan de liksom blandar in att hon har ett förståndshandikapp.
Har hon?
Ja, och det är ju jättetydligt. Alltså, termen är svår och, liksom, och lätt att vara klumpig med. Men där så säger de, det är ett avsnitt, det är ett äventyr där de skäller på Brumma mycket. Liksom, varför kan du inte göra det här som alla andra unga kan? Och sånt där? Och varför liksom, du fattar väl att man inte får göra så? Och, sådär. Och Skalman ser att det här är någonting lite lurt med.
Mm.
Så han sätter sig ner med Brummelisa och Bamse och berättar att hon inte är som alla andra barn.
Mm.
Hon kommer aldrig lära sig att prata som alla andra. Och hon kommer få gå i en speciell skola. Men liksom, hon har alla andra kvaliteter liksom.
Mm.
Och är liksom lika älskad och värdefull.
När kom det här? Det här måste vara 2000-tal då, eller?
Nej, det här var 1989 tror jag.
Hade inte en susning.
Och det är jättefint. Han tar med henne då och testar massa och sånt där också. Hon får börja liksom vara hemma hos honom och visa att hon tänker på ett annat sätt. Och längre fram så det är längre fram att de faktiskt säger att det är Asperger som har.
Ah, ja, ja.
Men det är väldigt tydligt och fint liksom i det här att hon lär sig aldrig. Hon har så här tvåordsmeningar hela tiden. Och sånt där. Hon kan inte prata riktigt så som... Alltså, hon och Minihopp är precis lika gamla.
Ah.
Och Minihopp pratar långa meningar, hon pratar lite. Men de leker bra ihop.
Ja.
Liksom. Men så fort det finns en serie som har titeln liksom Brumma och städskåpet. Eller något sådär. Hon är huvudkaraktär. Så fort hon lämnar de andra så kan hon liksom prata. I hennes huvud så kan hon prata långa meningar. Och hon är i en bubbla. Det är också det som visar att det är någonstans på det här autismspektrat. Liksom. Att hon är i en bubbla där hon ser och förstår på ett annat sätt.
Och fanns autismspektrat 88?
Det, alltså, fast... Vad man kallade det, alltså det fanns ju människor med autism liksom givetvis. Jag vet inte om man kallade det för autismspektrat då. Det är jag för dåligt insatt i. Mm. Men jag menar, det är en ganska fin och bra och barnvänlig bild av att visa upp så här neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ja. Liksom.
Men du har ju också belyst när han där landat sämre, kan, eller det kanske mer att åldrat sämre med Runes försök att vara... Jag tänker på Kalle Svartskalle till exempel.
Ja, jag tycker det var ett bra försök.
Ja.
Nu hade man liksom bangat säga Svartskalle.
Ja.
Men jag menar, försök, och den delades ju ut i skolor och sånt där också.
Ja, det var så.
Ja, och det kom en uppföljare på den också. Sådär. Och den är, det har ju liksom klart sina avsidor, att han liksom är mest accepterad när han faktiskt liksom gör mål i fotboll. Och sånt. Mm. Alltså att han behöver prestera på något sätt. Mm. Och sådär. Men det är väldigt tydligt liksom antirasism-tema och hela rör inte min kompis-grejen. Mm. Och så där tycker inte jag tycker inte den är så problematisk. Alltså det är snarare i så fall de liksom mer drogromantiserande grejerna de har haft med och sånt där.
Men just när de käkar val, det är ju heroin
och morfin som Skalman sätter i sig och blir jättehög.
Men den slutar väl moraliserande med att han häller ut det, va, i vasken.
Ja, alltså jag tycker liksom om den där. Den visar upp att droger är någonting farligt och lockande som man måste stå emot. Och ska man lyckas göra det, och till och med Bamse vill ha en provklunk. Men han häller ut det för att vissa risker ska man inte ta.
Ja, just det.
Men kort sagt, jag tycker Bamse är en jättebra tidning. Och nu så läser jag den för mitt barn.
Ja, det gör det.
Liksom en tidning per kväll. Och det är därför som jag liksom ser det här igen nu. Så. Men även där så kommer ju min samlingsmani in i bilden också. Att jag har så jäkla mycket.
Har du de här pärmarna med som man kunde få...
Vet du, jag köpte ett nya igår. Beställde jag fler. För jag hade så mycket som var lösa. Så jag måste ha fler. Men ja, jag har kanske 10-20 pärmar och sen massor löst. Liksom.
Doping har jag tänkt på med Bamse.
Ja.
Det är ju, annars, då är ju bara en vanlig björn. Bara,
ja, jo, precis. Men den där, ja, det kan man ju säga att det är någon slags doping. Men alltså... Rune Andreasson,
det är väl klart det är doping om han blir världens starkaste när man äter honung och sen är med i OS som de har arrangerat poängen.
Nej, men han får ju inte det. Han får ju inte äta dunderhonung för när han är med i olika tävlingar och sånt. Då säger han, nej, det vore fusk, och så får han inte vara med.
Jag minns tävlingar där han kastar spjut.
Ja, okej. Okay. Han är med i många fall och liksom typ han kastar någonting liksom längst av alla. Och då säger han, nej, men det räknas inte, och så får han inte vinna, utan det är nästa som vinner. Så. Men alltså, Rune Andreasson hade skrivit en annan serie före som heter Teddy.
Ja, just det.
Som var innan Bamse kom. Mm. Och där är liksom flera av karaktärerna med. Det är fortfarande en stark björn, det är en snabb Lasse-skutt. Och det är Skalman finns med, sig likadan ut, och Reinhard Räve med. Och så här. Och då hade han ju gjort liksom... Nackdel eller missen i den var att Bamse, eller då Teddy som han hette, alltid var stark.
Mm.
Så att det var liksom en stark björn. Mm. Så att han var tvungen att hela tiden så här slås medvetslös i varenda äventyr för det skulle bli spännande. Ja. Så att det var ju det som var liksom den här gyllene liksom detaljen. Att han hittade på det här med underordningen. Mm. Att han var liten och svag när han inte har den. Mm. Då var det då det blev, då kunde det komma in en spänningsmoment.
Liksom. Och magsmärtan också, så att inte alla kunde ta del av den. Ja. Mm.
Precis. Men en grej som få vet om, och som är en sån jävla krånglig grej, det är att det finns en serie som jag tycker det är så jävla dum. Det är Bamse blir sur på en snubbe och han käkade underhållning för att gå och slå honom.
Mm.
Och så försöker han göra det och slaget biter inte. Och då så kommer farmor och berättar att nej, men underhållningen är gjord sån att du inte blir stark om du försöker göra någonting dumt.
Nej.
Det är så dumt så det är klokt.
Otroligt.
För att det är också sådär att men det vet man väl inte innan. Alltså det skulle ju betyda till exempel att han skulle kunna kasta upp en person upp i himlen.
Mm.
Och sen... Om han inte fångar honom, då borde han inte ha kunnat kasta upp honom. Så att det finns lite så här Back to the Future-grej i det här som gör att man blir knäpp i huvudet om man börjar tänka på det. Men det är helt alltså det tas aldrig upp igen. Men i den ser jag det är så dumt.
Fan, glömt vilken fråga vi var på här. Men jag är otroligt tacksam för det här. Vi tar lite Patreon-frågor
till. Är du tacksam för
det
här?
Nej, jag får lära mig så mycket. Det här, jag älskar det här. Jag är nästan... Ja. Adam Grenabo då, han undrar, vad är det snällaste du har gjort mot någon eller någon har gjort mot dig?
Snällaste? Alltså jag vet, min min pappa har gjort vissa såna där fantastiska uppoffringar där han så här, jag menar, där blir det ju lite så där, en förälder som gör något för sitt barn som behöver göras, då blir det inte riktigt snällt. Mm. Jag menar, så här, han plockade, när jag liksom blev sjuk uppe i Norrland en gång, så stoppade han liksom in mig i en bil och som sträckkörde ner till Skåne och liksom körde ett dygn, bara satt liksom och så där. Och det tycker jag liksom är superstarkt idag, så där, men jag menar, det är inte riktigt snällt, för att det är ju inte någon...
Det är ju väldigt, ja, men det kommer med paketet kanske, föräldraskap lite grann.
Ja, det känns som att det är klart man skulle göra det för sitt barn. Men det snällaste jag har gjort för någon, det känns ju oerhört narcissistiskt att sitta...
Frågan är ställd så ändå, man får svara det.
Ja, men jag vet inte, alltså det snällaste jag har gjort... Det var sällan man funderar på det här. Varför är det snällaste du har gjort?
Jag kan ha svarat på det tidigare, men jag var snäll när jag var liten. Nu jag fick en tjej på dagis och började hon har varit stum med sig dit, så fick jag en kompis och började prata en gång på dagis. Och då kom det blommor hem och sådär, men då var ju fem. Jag tror inte jag har en cell kvar av det i mig nu liksom.
Som börjar prata.
Kom hem.
Det är jättekult ju.
Det är lite brumma.
Ja, fan.
Det nej, där... men jag tycker också att det är väldigt svårt att tänka i de termerna, och det är nog sunt.
Ja, alltså för snällt, alltså jag men alltså snällt är sån, det är så, jag tycker att det är lite så här mesladdat. Du förstår vad jag menar. Så att vara snäll är ofta ganska mycket så där, och en snäll kille ingen man ska, alltså. Men alltså däremot jag kan känna att jag liksom har gjort nytta vid tillfällen.
Just det.
Alltså så där, jag jobbade i flera år med barn med olika så här neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och speciallärare åt liksom ett barn i taget som hade det liksom oerhört tufft. Och även liksom en kille som hade Down som jag var med väldigt länge och sådär. Men där var också till exempel en kille som började skola. Han hade liksom gått under radarn liksom. Tänker så här, vad man får prata om och inte. Men jag tror att han, om jag inte säger var och när det här var, så kan det kvitta. Nej, men det var ett barn som hade liksom missats av alla myndigheter att han fanns. Liksom. Så när han väl dök upp i skolan så kunde han liksom inte äta en bestick, han kunde inte prata nästan alls. Och sådär. Och honom var jag med ett helt år och det liksom blev en helt annan människa. Alltså vi hade våra egna lektioner hela tiden.
Mm.
Alltså att en lektion var att vi skulle gå tillsammans till en kiosk, stå i kö och sen betala med pengar. Alltså det var liksom så här, inte ens räkna dem liksom, utan bara förstå konceptet av en kö. Konceptet av att man ger pengar, får tillbaka en vara och sånt där. Liksom, han var sju då, men var liksom alltså, på en tidigare nivå än en fyraåring.
Men gud.
Men det var också en som var otroligt fascinerande kille som jag jobbade med. Det här har inte att göra med att jag var snäll, men jag bara kom in på det. En kille med autism som inte, han kunde liksom inte knyta sina skor. Jag fick hämta honom hemma varje dag för han kunde inte hitta till skolan fast det var 150 meter. Han kunde liksom inte hitta till... Han hade inget begrepp om världen omkring sig som vi har. Och det är lite det som jag menar med det här hur de blandar in Brumma i detta, att hon tänker på ett annat sätt. Hon berättar och förklarar det så bra. Hon tänker på liksom, hon ser saker på ett eget sätt liksom. För att han var just så att vi hade till exempel ett tillfälle vi skulle åka till en djurpark som var en halvtimme bort med skolan, och det var liksom, det bara känns så här, gud, ska vi med på det här? För han gick ändå i en vanlig klass, det var det som var speciellt. Att jag var med honom överallt och hela tiden för att ändå kunna, för att han var liksom för att försöka slippa gå i särskola liksom. För att se vad han hade för potential på något sätt. Hur som helst, vi skulle åka till den här djurparken och klev in i en buss tillsammans med hela skolan liksom. Och när vi har kört så där 5-10 minuter på den här resan så bara bestämmer han sig för att nu ska jag kliva av. Och räknar med att han kommer vara på samma ställe när han kliver av som där vi steg på. För han har ingen uppfattning om att bussen rör sig medan vi sitter i den. Det är liksom inget, det är det här spatiala tänkandet är liksom helt annanstans.
Som går på en bio när man kommer ut så är man där man kliver in.
Exakt, och det där, och hur sådana där rum är kopplade till varandra. Hur vi kan sitta i ett rum som känns stillastående. Liksom, det fanns inte. Men då i alla fall så var det bara så här, hur fan, det här är före mobilen. Så det här var ju liksom innan iPhone liksom. Så jag bara, vad ska jag göra? Och då råkade jag hitta i fickan ett sudoku. Det här var under den här sudoku-boomen liksom, när alla skulle lösa sudoku, kanske så här 2005 eller någonting. Och leta fram ett ett gammalt sudoku som jag hade haft liksom nervikt i fickan och så här titta på lite ibland, och ibland kunde jag få till någon mer siffra, för det var så här skitsvår svårighetsgrad. Så här, någon gång ska jag klara det liksom, men det var väldigt lite ifyllt. Och så bara gav jag den till honom och sa att det är ett pussel. Man ska få 1-9 här och 1-9 här och 1-9 i varje ruta. Och sen så satt han och tittade på det i 20 minuter liksom på väg dit. Och sen så var det kaos på den här djurparken, och det var hemskt, och vi åkte därifrån och det var liksom misslyckat. Mm. Sen så var det helg, och sen på måndagen när jag kom tillbaka så frågade han mig så här, har du kvar pusslet? Och då plockade jag fram den där, och då får han en penna som han kan hålla utan att bryta spetsen, för det var bara vissa liksom. Mm. Och så fyllde han i hela, från vänster till höger. Det är inte så man gör med ett sudoku. Men han fyllde i 6-4-3-1-4, 6-4-5-6-2-1-4. Alltså, hela pusslet perfekt liksom. Han hade alltså memorerat hela pusslet, eller alltså alla dessa rutor och alla siffror i huvudet, löste. Och jag förstår liksom inte hur det går till. Nej. För det är så mycket trial and error i det där. Det är så mycket uteslutning att man måste fylla i för att se vad nästa steg är. Man hade gjort alla stegen i huvudet, kunde se det framför sig.
Under helgen. Så.
Under helgen, utan papper och penna liksom. Och sen så bara fyllde i det, och helt utan någon slags segergest liksom bara lät pappret ligga, som nu gör vi något annat. Nu var han klar med det.
Ja, det plot twist var så här, inte en siffra rätt.
Det hade ju varit kul. Ja. Nej, inte klokt vad dum han var, ungen.
Nej, men fan.
Ja, men vi skrattar gott åt det.
Men vilken grej, alltså.
Nej, jag förstår inte vad som händer, liksom.
Otroligt, alltså. Ja. Stadens kafferosteri undrar hur du dricker ditt kaffe.
Jag har mjuknat. Jag brukade dricka svart jämt, bara. Och sen så började jag blanda i lite havremjölk och tyckte det var kanon. Så att nu dricker jag det med havremjölk.
Ja.
Eller mandelmjölk som du bjöd på.
Just det.
Eller vanlig mjölk kan gå bra ibland också. Men inte svart längre. Jag har tappat sin charm.
Jag tror att även jag ska den vägen vandra. Men än så länge är det svart. Resus Minus. Intressant det här. Hypotetiskt. Vilket är ditt favoritalbum just nu?
Favoritalbum just nu? Det är svårt, för att jag lyssnar så lite på album nu till tiden. Mm. Alltså, det här med liksom Spotify har ju lite fördärvat det.
Mm.
Och sen så är jag ju såklart, liksom, hör jag ju till vinylköpar. Jag hör ju till dem liksom, som gärna sätter på en hel skiva och lyssnar från liksom början till slut. Och så där. Men det har blivit sorgligt lite på sistone. Mm. Måste jag säga.
Matthew Ward's Fade to White, hur ligger det till?
Har aldrig lyssnat på den faktiskt.
Har inte det, nej.
Nej.
Men har du den?
Alltså, rent hypotetiskt har jag den. men...
kolla på mig själv.
Fan, jag återupptäckte Kents Verkligen skiva.
Mm.
Som jag köpte när jag var kanske 14 och älskade den då. Glömde bort den lite och återupptäckte den i somras. Fy fan vad bra den är. Så den lyssnar jag på. Jag har ett kontrakt med Gud. Så jag gör som...
Då ska ni vara till Bysell-segmentet. Det är alltså här vi får reda på vilka som har varit $5 Patreons eller mer i 3 månader eller mer. Rebecca Lindfors, Fredrik Forslin, Resus Minus, Jonas Udén, Filip Axelsson, Marcus, Andreas Sigelin, Name, Mange B, Nils Andenmo, Fredrik Ung, Mattias Ruben, Malin Jansson, Viktor Bysell, Martin Lundberg, Anton Trulsson, Mange B, Nils Andenmo, Julia T, Marie Ernelli, Erik Fröberg, Albin Strid, Max Ronneland, Mikael Wester, Kristoffer Åström, Alexander Svensson, Fred Balke, Lars Landström, Kristoffer Esping, Jeddan Gustafsson, Landström, Schotts och tjena tjena, A. Williamson, Jimmy Söderqvist, Pauline Kullberg, Johan Dykhoff, Joakim Holberg, Fredrik Ung, Elinor Berglund, Daniel Melin, Mitt Fel, Robert Wallin, Plynnis, Joel V. Kall, Podcasten Värvet, Bove Bebonius och Petter Axling. Älskar er! Podcasten Värvet, säg en död jävel vad du vill träffa.
Det låter väldigt tråkigt, men jag skulle verkligen vilja träffa min farmor som dog. För att jag inte hann ställa en hel del frågor som verkligen hänger i luften nu.
Mm.
För att jag gjorde liksom lite grann att när hon dog, så nu, alltså i början av sommaren nu, så hörde jag av mig till min farfar som jag har väldigt lite kontakt med. Och sa så här att, vi har ju inte pratat sedan man blev vuxen nästan. Så att så här, vad, jag vill veta allt typ. Mm. När och hur växte du upp och sånt där. Och jag fick, det visade sig att han har massor nerskrivet. Så jag fick liksom 40 sidor om hans barndom. Det var fantastiskt. Och där väcktes det nya frågor om min farmor. Mm. Som bara, men det här... Det är ingen som har frågat. Det var ingen som hann fråga om, alltså otroligt fascinerande och traumatiska grejer i hennes uppväxt sånt där, som jag bara verkligen, verkligen skulle vilja svara på. Mm. Och min pappa vet inte.
Nej.
Det är ingen som har hunnit fråga henne. Det är så jävla irriterande. Alltså jag börjar tänka liksom att man, alltså så här, att det borde finnas någon slags rewind-grej. Mm. Alltså här, hur, men det går inte. Det går inte att hitta något sätt att... lösa det på, tror jag.
Det kanske är en halvbrytande jämförelse, men med Shazam och Spotify och sånt där, har ju gjort att massa mystik har ju försvunnit. Alltså, undrar man vilken låt det är så hittar man det direkt. Mm. Det är någonting härligt med att det finns fortfarande mysterier kvar, tycker jag. Ja. Jag tänker, vår generation, om vi klumpar ihop oss, vi kommer ju att skriva ner allt antagligen och dokumentera. Det kommer inte att vara så mycket frågetecken kvar.
Nej, det är sant.
Men jag fattar verkligen känslan.
Men där finns det frågor som hade behövt ställas innan. Det är ju störigt, alltså.
Ja, fattar jag. Men, verkligen. Ja. Filip Sigholm, vad gillar du som andra skulle tycka är lite udda?
Jag uppskattar skitsnabb japansk hardcore-techno.
Jaha.
Det, alltså, jag, vet du vad? Jag skrev någon gång när det var någon som frågade om en lite så här guilty pleasure-grej. Uh-huh. Och då skrev jag japansk happy hardcore. Uh-huh. Och folk trodde verkligen att det var liksom glad porr.
Ja, det låter väldigt
låter som det. Nej, men det är liksom... Det är så jävla hysteriskt. Men jag kan inte låta bli att gilla det. Och jag tränar till det här också. Alltså, det är liksom... Det är så jävla snabbt.
Och det här sätter du på när du går på qigong då, alltså?
Ja, det här sitter jag och mediterar. Runkar. Nej, men det här är...
Helvete.
Sånt där. Men, och sen, men, så, som andra inte gillar.
Ja.
Jag vet inte. Jag tycker det... Alltså, vad andra inte...
Vår planet.
Ja, ja, nej. Men alltså, uppenbarligen så gillar jag ju saker som inte alla gillar. I och med att jag har folk som liksom hatar mig.
Mm.
Alltså för det som jag skriver om. Mm. För det jag skriver om mycket. Men nu sitter vi ju här och tramsar mycket och pratar om bams och grejer. Men det som, när jag skriver saker om tjejtidningsparaden till exempel då. Mm. Som, jättekonstigt att det heter parad. Jag gillar ordet parad. Mm. Men där... Handlar det ju mycket om jämställdhet, det handlar om feminism och det handlar om liksom genus och sånt där. Och där finns det ju framförallt män som blir vansinniga. Mm. Liksom. Alltså, folk som skriver att de liksom vill att jag ska dö på något sätt. Och, sådär. Och det är ju det är uppenbart att det finns många som inte gillar det.
Mm.
Alltså det finns många män som känner sig väldigt oroliga och ängsliga.
Jag vet, men de skriker högt på internet.
Ja.
Jag är inte alls säker på att de skulle ha majoritet i riksdagen.
Gud nej, det tror jag inte heller. Nej, okej, du menar som en majoritet av
människor. Jag ville bara lugna dig om det var så att det var jobbigt sådär. Att,
Nej, det är inte så jobbigt så att jag skulle lägga av.
Nej.
Men det är i alla fall så att jag väljer att till exempel hålla min familj helt utanför flödet och sådär. För att jag inte vill ge dem någonting gratis liksom.
Nej.
Och jag liksom hacka på. Jag vet inte, det är inte så att jag liksom älskar någonting som... Jag har funderat på en konstig grej jag har funderat på. Varför är det så att typ allting som sitter fast i kroppen blir äckligt när det inte sitter fast längre? Mm. Alltså hår, naglar, tänder och sånt är skitäckligt så fort det lämnar kroppen. Mm. Men det är ganska så här sensuellt när det sitter fast.
Mm, det där är intressant. Jag tycker inte alls det.
Hur tycker du att det är fräscht med
typ Nej, naglar? Men när det dyker upp ett hårstrå någonstans så kan ju folk lämna bordet.
Ja.
Och middagen är avslutad. Jag har noll sånt.
Ja.
Och det är väldigt skönt att veta, att ha sådana grejer som andra äcklas om man själv inte gör det.
Ja, men jag kan också, alltså jag kan pilla bort ett hårstrå och fortsätta äta resten. Det funkar för mig. Men det finns ändå en äckelfaktor i att det finns hår i maten. Men du har aldrig haft en äckelfaktor framför att någon har ett vackert hår. Nej. Det är ju tvärtom. Det är liksom verkligen en sån skönhetsgrej.
Ja, vackra naglar. Alltså.
Och det är också, det var någon som frågade mig någon gång. jättekonstig grej. Om du skulle liksom plocka ut en visdomstand och sen skulle du gå runt och suga på den, mm, så känns det jävligt äckligt. Mm. Fast du har ju precis haft den i munnen.
Ja, just det.
Det är jättekonstigt.
Ja.
Så fort det lossnar från kroppen så är det äckligt. Men det är inte bara jag som tycker det. Jag vet inte hur jag kom in på det här.
Tänk om det bara för du. Vi tar en sista då. Vi tar väl... Bove Bebonius som säger att du ska byta ut... Om du var tvungen att byta ut halva ditt material mot en annan komikers, vem skulle du välja och varför?
Oh, Gud, jag har inte material. Jag ser mig inte som en komiker. Jag kör inte stand-up.
Nej, det är ju helt omöjlig fråga om man är komiker. Men du får försöka ändå.
Alltså, det bara landade på mig här. Okej.
Okay.
Okej, då, material, då blir det väl snarare att jag kanske sådär... Plötsligt så är det jag som har skrivit hälften av Ricky Gervais grejer, till exempel. Han kan ha mycket, liksom, ofta intressanta och ganska ofta smarta och ganska ofta lite, ska man säga, kontroversiella åsikter. Mm. Men jag tycker att det finns... Mycket gött att hitta det. Mm. Jag kan absolut tänka mig att plocka ut 1000 ord som jag har skrivit eller något.
Kan han få Bamse-delen kanske då? Ni ska byta då?
Jag måste byta bort en del.
Ja, det tycker jag låter rimligt.
Mm. Då kan jag byta bort massa värdelöst vetande om... jag tenderar ju liksom att zona in, alltså och nörda in mig så totalt på ett ämne i taget och sen släpper jag dem igen.
Mm.
Så jag har ju varit igenom många sådana där. Ja, men han kan få veta jättemycket om så här obskyra gamla dansband som jag bara kan få radera i min hjärna. Det blir bra.
Nu är det jag som sträcker mig efter en påse här. Mm. För det har du gjort efter Bulle. Jag sträcker mig. Alltid så jävla sandigt i mina påsar. Jag fattar inte varför. Vi har blivit kompisar.
Vad är det? Jag har ett kompisarmband.
Jajamän.
Gud vad kul. En riktig vän. Mm. Tack så mycket.
Det är sannoliken jag som ska tacka. Vi gjorde det. Vi har gått igenom kompismetamorfos. Jag är osäker
så
på det uttalet.
Alltså. säg det igen.
Kompismetamorfosen.
Ja, snyggt.
Tack. Stort tack. Vad kul det här var. Tack snälla.
Ja, har du fått något, har du sagt något vettigt då?
12 vettiga saker.
Ja, bra.
Jag är så jävla tacksam.
Vad kul.
Vill du tipsa om något eller göra reklam för något eller be om folk dyka upp på något eller inte resa någonstans?
Wow, ja, det tycker jag verkligen man kan säga. Låt bli, skippa den där flygresan. Mm. Stanna hemma. Eller du behöver inte stanna hemma, men bara hitta andra sätt. Nej, men kom och häng med och läs det jag skriver på mitt Instagram-konto som heter Henrik Wahlström. Kort och enkelt. Nej, men sen... Ja, men vad fan om det är så att... Alltså, jag vill ju göra en bok om det här. Mm. Och jag har slagit mig ihop med en historiker som heter Anna Prestjan som är briljant. Och vi kan liksom komplettera varandra i det här.
Bra namn.
Ja, eller hur? Och den i alla fall... Den boken blir av. Det är bara att vi har inget förlag än. Så att om du som lyssnar där ute har världens bästa tips på ett förlag, så hit me up. Jag ska faktiskt träffa ett förlag efter det här.
Just det.
Ut på stan. Ja, så det ska bli jävligt spännande. Men jag vet ju inte vad de har att erbjuda.
Nej.
Hör av er om ni har ett förlag som vill göra en skitspännande bok om tjejtidningarnas 90-tal.
Verkligen. Säg till när den kommer sen så, så ber vi folk att köpa den. Så kanske vi kan låta ut den om du vill. Eller något
ja,
där.
Det gör vi.
Fan, vad härligt. Och så stanna hemma, fast inte stanna hemma. Och sen så är du ett förlag, hör av dig.
Ja, kan man väl säga. Nej, men det var väl typ det. Konstigt att inte ställa frågor till dig om vi nu ska bli vänner.
Vet, men det finns inte så mycket att hämta. Det är precis så här det borde gå till. Ja. Det är en liten lucka i konceptet, så är det. Men så har det blivit.
Varför har du en gul puff på din mic och jag har en svart?
Jag älskar gult.
Men vet du, för att det var därför jag frågade. För att jag är helt... Alltså sjukt insnörd på gul.
Nej.
Alltså, och det här är så intressant. Jag har en gul ton som jag är helt tokig, som är en liksom väldigt intensiv, alltså en perfekt gul ton.
Okay.
Och jag har samlat på så mycket grejer. Jag har så mycket gula saker som inte får ligga framme hemma.
Oh, jag blir så glad.
Ja.
För jag
förstår det.
När folk säger favoritfärg, då tenderar folk att vara så här: nej, men vadå, blått är väl smidigt för det smälter in och så här. Men jag är så här, nej, men alltså det är någonting. Jag blir helt varm i kroppen när jag ser en gul stege.
Ah.
Alltså, då är det en fin stege.
Det är helt rätt. Ah. Ja, vad kul. Ja, men det är den där gula färgen. Det är samma gula färg som...
Nej.
Ja, den är lite för mycket vitt i den, ja, för mig.
Det. Ska vara senapshållet? Ja,
jag vill att den ska vara liksom den perfekta, jättegula färgen.
Mm.
Det är liksom ett sånt supersmalt spektra liksom, där det är helt rätt. Och under någon ganska så här mörk period av mitt liv så fann jag mig själv gå omkring i Göteborg där jag bodde då och bara letade i liksom alla så här konstaffärer efter den perfekta gula färgen på papper. Och bara, nej, det är fel, det, liksom, det går inte. Och så till slut hittade jag bara, här är den, perfekt. Och köpte allt papper de hade i den färgen och satte upp på väggarna i mitt hem.
Va?
Så att jag hade liksom en gult hörn av lägenheten.
Med A4-papper?
Nej, de var så här stora, liksom A1 eller A2 och sånt där. Men de, där kunde jag liksom göra en så här lite, vad heter det? My cave, nej, vad heter det i Fight Club, vad de säger. My happy place. Nej. Skitsamma, jag gjorde min lilla så här, må bra vrå.
Aha.
Med den där gula färgen.
Otroligt att sista sekunden av podden är då vi hittar vår starkaste bro tillsammans. Det här gjorde mig mycket, mycket glad. Jag är så kissnödig så att jag måste säga, ha en vidunderligt trevlig helg.
Detsamma, vad kul att vara här.
Ja, det är ömsesidigt. Ta hand om dig.
Hej, hej!
Hej då!